Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. I många av de program som jag gör på Tyresöradion så har jag haft med mig en granne som heter Lars Alvarsjö. Och vi har ett program som heter Uppdrag Tyresö om kriminalitet och allt möjligt. Tyvärr har han flyttat och det var väldigt tråkigt tycker jag, för han flyttat till Tyresö strand. Det är ju inte så långt bort, vi bor på Farmarstigen. Men då mejlar Lars mig och säger: du måste intervjua den nya grannen som flyttat in. Och så kollar jag vem det var. Och det här är en ännu mer spännande granne än Lars Alvarsjö, för han är bara polischef. Det här är någonting helt annat. Välkommen Anthony.
Tack så jättemycket, tack.
Du heter, hela ditt namn är?
Anthony Charles Heads.
Ja.
Engelsman såklart.
Men du talar ju fruktansvärt bra svenska.
Tack, tack. Ja. Jag flyttade hit nästan 20 år sedan.
20 år sedan?
Mm.
Ja, och du är hur gammal idag?
Jag är 41 år gammal.
Ja.
Ja.
Så att du har fortfarande kvar din trevliga brittiska accent?
Ja, jag har inte försökt att tappa bort den heller.
Nej.
Den del av vem jag är och den del av min bakgrund, den del av mina barns bakgrund också.
Just det. Mm.
Så ja, jag är engelsman, men ja, man måste kunna svenska också.
Ja, och att det här med att du är spännande, nu ska jag läsa upp, för då skickade Lars mig en länk till din hemsida.
Okej. Okay. Han är bra att hitta info, Lars. Han
är visst, det är bra. Vad var själva rubriken på din hemsida?
Ja, jag har ett par stycken hemsidor egentligen, men min huvudhemsida, den är bara mitt namn, anthonycharlesheads.se, och jag är en mentalist.
Ja, det var det som var så spännande. Och jag som inte kan så mycket om det, då läste jag på om dig, så står det så här: Anthony Charles Heads är en tvåbarnspappa. En man till sin tålmodiga fru, en egenföretagare, en perfektionist, säger vissa, en realist, säger han själv, en teälskare, en ateist, en engelsman, en kolumnist, en hyfsat bra gitarrist och sångare. Sjusovare är han också, och just det, han råkar också vara en av Sveriges mest eftertraktade mentalister, och han kan kontrollera andra människors tankar och beteenden genom psykologisk manipulation. Alltså en helt vanlig tvåbarnspappa. Typ.
Ungefär. Och det stämmer riktigt bra. Den perfekta beskrivningen av mitt liv, måste jag säga. Väldigt fragmenterad.
Är det din hustru som har hjälpt till att göra den här?
Det var hon som föreslog att jag la till tålmodiga.
Ja, och då innan du berättar om det här, var en mentalist är, för vi som hör det ordet tänker bara på en tv-serie.
Exakt, det är det som de flesta personer tänker på.
Ja. Men innan det så måste du bara berätta om din resa från England till Tyresö.
Absolut, och den är en ganska viktig del av vem jag är som en mentalist också. När jag gick på universitet, det var i London. Så jag är från Newcastle i norra England, men jag flyttade ner till London. Och där pluggade jag på universitet. Och sen när det var klart, jag bestämde mig för att bo kvar i London. Men jag behövde ett jobb. Det är ganska dyrt. Och då fanns det en nattklubb, min favorit nattklubb. Och jag gick in och jag sa att jag vill ha ett jobb. Och jag fick ett jobb väldigt spontant.
Och då bara gå in och få jobb?
Jag bara gick in. Aha. Gick in och frågade, jag vill ha ett jobb.
Aha.
Och de gav mig ett jobb. Nu, efter jag hade jobbat lite grann i bar- och hotellvärlden, de sa att du kan ha ett jobb här som en assistent barchef. Så mitt jobb var att kontrollera att alla bartenders gjorde sitt jobb.
Jaha.
Helt enkelt.
Mm. Hade du en sån utbildning som chef då, eller?
Nej, inte utbildning som chef, bara jag hade pluggat, liksom, samtidigt som jag pluggade, då hade jag jobbat lite grann i bar- och hotellvärlden också.
Mm.
Så jag fick den här heltidstjänst och jag var väldigt glad. Det var min favoritnattklubb, jag var ung, jag var i London, mycket puls och energi. Och första kvällen på jobbet, då fanns det en tjej bakom en bar. Och hon var den vackraste dam jag hade någonsin sett. Jag säger dam, hon var bara 19 år gammal. Men i alla fall, jag var så förtjust i henne. Och från dag nummer ett, jag bestämde mig att jag vill gifta mig med just den där tjejen.
Dag nummer ett?
Dag nummer ett.
Alltså kärlek vid första ögonkastet?
Absolut.
Var det besvarat då?
Ja, det var det.
Även från dag ett?
Ja, det är tveksamt att säga, kan jag säga. Vi säger dag tre.
Dag tre, ja.
Nej, det blev så att det var en väldigt intressant tid i alla fall. För vi båda två kände oss väldigt bekväma med varandra.
Ja.
Det gick väldigt fort egentligen, tills att vi var ett par.
Och vad heter din kärlek?
Min älskade fru heter Sara.
Just det, hon är din fru nu.
Ja, det är hon. Så nu är det så, 20 år senare, vi är tillsammans. Vi har 2 barn. Men just då, i London, allting gick superbra. London var helt fantastiskt. Och det var det som grunden till mentalism faktiskt kom igång. För jag träffade tusentals olika människor varje kväll på den här nattklubben. Folk som strömmade in, strömmade ut. Och det var perfekt att bara iaktta folk. Att bara titta hur de gör. Hur reagerar folk? Hur gör folk? Vad är den vanligaste saken som folk gör?
Aha.
Hur är de när de är nykter? Hur är de när de har haft lite för många förfriskningar? Och den här relationen. Och folk, de är där bara för att slappna av.
Ja.
Så de har inget försvar. De bara slappnar av och njuter av en kväll. Men jag stod och hade stenkoll.
Du var alltid nykter och kollade?
Alltid nykter. Och det var grunden till, ja, till allt jag gör. Att jag började helt enkelt att vara intresserad i hur folk är. Och sen, efter ett tag, då bestämde jag mig att jag var lite trött på London. Och jag bestämde mig för att jag ska flytta ifrån London. Och Sara, hon var från Tyresö.
Hon var från Tyresö?
Yes.
Vad heter Sara efternamn?
Hon heter Jönsson.
Sara Jönsson?
Yes.
Mm. Var någonstans i Tyresö?
I Öringe.
I Öringe.
Mm. Så när jag sa att jag vill flytta från London, jag föreslog att vi flyttade tillbaka till Sverige.
Och du hade varit här några gånger på besök innan?
Aldrig.
Aldrig?
Aldrig. Jag hade ingen aning vart... Helt ärligt, vad Tyresö var.
Nej.
Det var först när vi hade bestämt oss för att flytta hit och vi hade flyttat. Och då flyttade vi in hos Saras föräldrar ett par stycken månader bara för att komma igång. Jag satt mig ner vid köksbordet. De plockade fram en karta över Sverige. Och de sa, här är Stockholm och här är Tyresö. Och det var första gången som jag visste vart jag var någonstans i världen. Men det var en äventyr för mig. För min del, det spelade ingen roll.
Var du 20 år då eller någonting sånt?
Ja, det var jag 21 faktiskt. Ja. Och för min del det var att jag vill bara komma igång.
Ja.
Jag vill lämna England, jag vill lämna London. Nu vill jag upptäcka världen. Och jag har Sara bredvid mig som kan visa mig någonting nytt. Och jag blev förtjust i Sverige från dag nummer 1.
Vilken årstid kom du hit?
Jag kom hit mitt under sommaren.
Ja, du kom till sommaren i alla fall. Mm.
Så då fick jag den där första inblicken var, det här är fantastiskt, vilket vackert land.
Du kom inte i november?
Nej, det gjorde jag inte, annars skulle jag ha bara åkt hem direkt säkert.
Ja. Men där du kommer ifrån, är det motsvarande liksom, klimat som här?
Nej, definitivt inte. Det är någonting som jag älskar med Sverige. Att vi har 4 årstider.
Ja.
Det är någonting som jag, den tilltalar mig. Väldigt mycket. I England är det bara helt ärligt, blött och fuktigt och rått och kallt. Och säkert i norra England. Det är bara liksom fuktigt.
Mm. Idag när vi spelar in det här så är det väldigt fuktigt.
Det är väldigt fuktigt här måste jag säga. Jag svettar igenom min skjorta. Supervarmt är det här.
Ja.
Men så för min del de här årstiderna, den tilltalade mig väldigt mycket. Hösten är min favoritårstid.
Ja.
Den hänger ihop lite grann med det jag gör i mentalism också, men jag kommer tillbaka till det.
Ja.
Så när jag flyttade hit igen, jag behövde hitta ett jobb. Det var bar, restaurang, nattklubb som
det var inget svårt att få jobb
enkelt.
Det heller.
Nej,
och
enkelt.
Engelsman är väl väldigt lätt att vara i Sverige, va? Vi älskar att prata engelska om vi får chansen.
Absolut, och till det är tyvärr en liten nackdel också, för jag behövde inte lära mig svenska.
Nej.
Så fort jag försökte, det var nästan omöjligt att prata svenska.
Uh-huh.
För alla vill prata engelska.
Yeah.
Så fort jag försökte, folk sa, du är engelsman, kan vi inte prata engelska och testa?
Yeah.
Ja, såklart, för jag är lat. Så du får gärna prata engelska med mig. Men det tog ett stund för mig att komma igång.
Hur kom du igång med svenskan?
Från början, det var mest förståelsen. Jag kunde förstå väldigt mycket, väldigt snabbt.
Uh-huh, vad bra.
Men jag saknade självförtroende att faktiskt börja prata.
Uh-huh.
Och efter ett tag jag märkte att nej, jag måste komma igång. Så jag pluggade komvux. Svenska som andra språk.
Och där var det bra? Var det bra? Här på C3L eller?
Nej, det var faktiskt in i stan. Det var någonstans på Sveavägen.
Mm.
In i centrala Stockholm. Men jag fick en viss självförtroende att jag kan den här. Det är bara att prata.
Ja.
Då upptäckte jag att det spelar ingen roll om man gör fel.
Nej.
Det spelar ingen roll om man har grammatisk fel eller om man uttrycker sig själv fel.
Mm.
Vem bryr sig?
Vem bryr sig? Det är bara att prova.
Det är bara att prova, det är bara att prata. Ja, det är exakt det jag gör fortfarande på scenen.
Ja.
Ibland är jag så upp i min show, ibland är jag så upp i varv att orden bara ramlar ur. Den kanske totalt liksom, ja, en pannkaka av allting kan man säga. Ibland kan det vara så att jag vill prata så fort. Ibland vill jag få ut så många idéer samtidigt att allting rör ihop sig.
Ja.
Och det blir inte rätt. Men det spelar ingen roll.
Nej.
För det 90% är hur man säger det. Okay. Och 10% är bara vad man säger för någonting.
Vilket språk tänker du på?
Det var en bra fråga. Ganska ofta är det svenska. Jag drömmer på svenska.
Du drömmer på svenska?
Ja, yeah, det gör jag.
Räkna, vilket språk räknar du på?
Svenska.
Du gör det?
Mm, det gör jag. Och jag skulle säga att jag pratar mest svenska hemma. Jag pratar engelska... jag pratar engelska mest när jag är lite upprörd. Eller ja, när jag uttrycker mig själv på riktigt. Ja.
Du svär på engelska?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Mest på svenska.
Hur gamla är era barn?
Mina barn, jag har en dotter som är 11 och en son som ska snart fylla 8.
Ja, och de är väl väldigt bra att prata med?
Absolut.
Ja.
Och alla som vi känner säger att de har en fördel, att de har en engelsk pappa som kan prata engelska med dem. Men jag håller inte med det egentligen. För jag vill att de ska lära sig grunden till engelska, den grammatiska grunden till den. Och jag kan hjälpa till.
Ja.
Men jag ska inte lära dem engelska, då kommer jag lära dem fel.
Mm.
Jag pluggade aldrig grammatik i skolan. Nej. Det var ingenting som de lärde ut till oss.
Nej.
Så jag kan förklara till mina barn vad man ska säga, men inte varför man ska säga så.
Nej, okay.
Så de kommer lära sig bättre när de pluggar engelska i skolan. Och jag kan hjälpa till med hur man uttalar olika saker, eller ge dem flera exempel, eller kolla på en film tillsammans, läsa en bok och så vidare. Men jag kommer inte lära dem engelska, jag kommer hjälpa dem att lära sig.
Sista frågan om varför du hamnar här.
Yeah.
Hur kommer det sig att du stannar här? Att du inte, alltså varför flyttar du inte tillbaka till England? Eller varför valde, ni hade ju två länder att välja mellan. England är ju ändå ett land som väldigt många människor vill bo i.
Mm. Jag tror att det handlar om vilken fas i livet man är i. För när jag var ung och single innan jag träffade Sara, England var fantastiskt och jag fattade allting och det var inga problem för mig att bo i London till exempel. Men sen när man träffar någon och man vill ha lite mer lugn och ro, när man var lite mer för er själva, då är det ganska svårt i London. Det är så många personer. Så när vi flyttade hit, trots att Stockholm är Sveriges huvudstad, det var
tomt.
En stor skillnad. En stor skillnad. Och jag går upp i Drottninggatan helt plötsligt, men är det här allt? Finns det inte 10 miljoner personer runt hörnet som står och väntar? Så just den där takten med livet, den där med att man har mer utrymme och det känns lite mer lugn och lite mer kontrollerat. Det var någonting som passade just mig. Jag har en viss kontrollbehov också. Men sen med här årstiderna, någonting som tilltalade just mig. Men sen utöver det, när vi planerade att gifta oss och skaffa barn.
Ja.
Det var självklart, om man ska ha barn, att Sverige är ett bättre land att uppfostra barn.
Alltså först så bodde du hos era svärföräldrar?
Ja.
Eller dina svärföräldrar?
Ja, mina svärföräldrar, ja. Mm.
Och sen?
Sen flyttade vi faktiskt till Haninge.
Ja.
Mm. Och efter det då var det in till mitt i stan, faktiskt studentlägenhet. Och sen efter det, när vi hade gift oss och skaffade barn, vi flyttade lite längre ut till Årsta, sen flyttade vi ut till Älta. Och sen nu har vi precis flyttat hit till Tyresö. Så vi jobbar oss lite längre och längre ut från stan helt enkelt.
Aha. Så nu är du tillbaka till Tyresö?
Nu är vi tillbaka till Tyresö. Och det var inte riktigt planerat egentligen att vi skulle hamna i Tyresö. Vi visste bara att vi skulle flytta från Älta. Och vi letade efter en villa eller radhus eller vad det blev för någonting. Och Trollbäcken, Tyresö, Hanviken, någonstans där kändes naturligt.
Ja.
Och sen helt plötsligt vi såg att det fanns ett hus här till salu och vi besökte och då var det klart.
Bra.
Ja.
Kul.
Ja,
nu har vi tagit din resa.
Ja.
Nu måste du berätta om det som nu har vi liksom låtit alla lyssnare få vänta in. Ingen vill veta om din resa. Alla vill veta, vad är det du sysslar med? Och hur kom du in på att bli försörja dig? Du har ett jobb som mentalist, heter det så. Och slår man upp det på Wikipedia så står det tankeläsning.
Ja, det är därför tyvärr. Det är fel.
Det är fel?
Det är fel, ja. Mentalism är en paraplyterm som täcker över många olika slags discipliner, så att säga. Jag måste spola tillbaka lite grann till vad mentalism är. Om vi går hela vägen tillbaka till mitten av 1800-talet. Det fanns en viss rörelse som handlade om spiritism och, och seance.
Hypnos.
Hypnos, den kom lite senare.
Aha, okay.
Med mesmerism och sen hypnos. Men just den här med seance och spiritism, folk samlade sig och de gjorde seanser tillsammans och försökte kontakta folk som hade gått bort. Nu, de här personerna som sa att de var mediala, mediums och så vidare, de fick ganska bra betalt för att göra just det här. Sen fanns det flera magiker, till exempel Harry Houdini var en av dem, en väldigt känd magiker, Harry Houdini, och vissa andra. De besökte just de här seanser och kom på att det är bara bluff.
Mm.
Att det bara är tricks. Mm. De håller på att lura folk. Och de hade faktiskt, de var ganska imponerade också. Det var mycket psykologi som låg bakom den här. Hur kunde de få folk att tro att det här var på riktigt?
Mm.
Så vissa magiker, de tog just de här principerna och paketerade om allting till en ny gren av magi. Aha. Som de kallade för mentalism.
Okay.
Så egentligen, det som folk gjorde under seanser och det som mentalister gör är exakt samma sak med en stor skillnad. En mentalist vill säga till dig att jag kommer att ljuga till dig när jag påstår att jag talar sanningen. En person som då sa att de var medial, de ljög till folk när de sa att jag talar sanningen.
Aha, okay.
Och det är det som är skillnad. Det handlar bara om presentation.
Okay.
Så mentalism är en scenkonst och det är konsten av att påverka hur folk tänker och hur de beter sig genom psykologi och mental vilseledning. Så egentligen mitt jobb är att ändra folks verklighetsuppfattning bara genom psykologi och vetenskapsgrundade principer om hur hjärnan funkar och hur jag kan till exempel plantera förslag, hur jag kan skapa ett falskt minne.
Aha.
Jag kan förhindra folk att skapa ett minne. Precis när du ska skapa ett minne, jag kan göra någonting och du tappar bort den där. Eller till exempel, man kan baka in en liten del av hypnos också så att folk glömmer bort vissa saker eller blir förvirrad. Så alla de där små saker som vi gör kallas för mentalism. Nu, tankeläsning är en av de där sakerna, men tankeläsning är inte som folk tror.
Mm.
En tankeläsare vet inte allting om alla, han har inte tillgång till alla hemligheter och alla deras tankar. Rent omöjligt, kan inte hända.
Ja.
Men om jag kan få en person att tänka på en specifik sak, om jag kan få dem att använda sin hjärna och tankeprocesser på ett särskilt sätt, då kan jag komma in i deras tankebana och berätta vad de tänker på. Så det handlar bara om att känna till folk, att känna hur folk tänker, att känna hur hjärnan funkar i samband med kroppen och förstå hjärnans processer.
Men du berättade om det här att du var på den här baren och tittade på folk. Mm. Hade du någon slags känsla att du kunde sånt här redan som liten?
Nej, absolut inte. Det här är ingen specialförmåga. Jag är inte synsk, jag har ingen specialbegåvning. Det här är bara någonting jag har lärt mig, precis som man lär sig spela en instrument eller lära sig vad som helst egentligen. Då kom jag på att om jag tittar på folk tillräckligt mycket, då kan jag förutse saker som kommer hända när exakt samma situation uppstår nästa gång. Så till exempel om vi har en tröskel framför en dörr. Och folk när de är nykter, de snubblar aldrig på den här tröskeln för att de går över den och inga problem. Men på vägen ut, de är så upptagen med en konversation eller de har druckit lite för mycket och sen de snubblar, varje person snubblar på just den här tröskeln.
Mm.
Efter det då vet jag, nästa person som kommer, det finns en stor sannolikhet om att de kommer snubbla över tröskeln. Och det är exakt samma sak som jag gör i mentalism i mina olika scenshower. Om jag ger folk ett val, de flesta väljer en specifik sak.
Aha,
okay. Om jag ger dem möjligheten att göra någonting, de flesta vill göra det.
Aha.
Men också en stor del av det är att lära känna personen jag pratar med också. Mm-hmm. Vem ska jag jobba med?
Mm.
Kan jag läsa av den här personen? Om jag har svårt att läsa av den här personen, vad kan jag göra så att det blir lättare för mig att läsa av den här personen?
Aha.
Om de har en riktigt bra pokerface, om de inte ger bort någonting, så klart jag måste slå till med en skämt. Eller att få dem att bjuda på sig själv lite grann bara så att jag kan komma in och se vem de är. Så allting handlar bara om psykologi och att försöka att förvirra tankar. Jag brukar ge en väldigt bra förklaring. För folk frågar, är jag en magiker?
Mm.
Och för att mentalism är en gren av magi.
Mm.
Ja, det kan man säga. Men jag är ingen trollkarl. Jag kan inte trolla bort saker. Jag gör ingenting med fingerfärdighet. Om en magiker manipulerar föremål, till exempel kortlek och så vidare. En mentalist manipulerar tankar.
Okay. Mm.
Så det handlar inte om att få dig att titta hit när jag gör någonting dit. Det handlar om att få dig att tänka en sak och sen vill jag förstöra den där tanken. Jag vill förhindra den, jag vill påverka den.
Mm.
Och sen senare under kvällen när jag behöver dig att göra en särskild sak, du gör det.
Mm.
Och du förstår inte varför du har gjort det. Och det är jag som har gjort det.
Men Anthony, du kör både såna här shower där du själv står på scen,
yep,
inför en publik.
Yes.
Och du har ett helt gäng sånt inplanerade nu under hösten.
Det har jag.
Vad heter din show?
Ja, jag har två olika föreställningar. Men till hösten,
mm,
jag kommer göra min favoritshow. Och för att jag sa till dig, hösten är min favoritårstid.
Mm.
Jag är en gammal romantiker. Jag älskar idén av spökberättelse och hösten och den där kusliga årstiden. Och jag har skapat en show som berättar om grunden till mentalism, som den utspelar sig, man kan nästan säga, under slutet av 1800-talet. När jag berättar om seanstider och spiritism. Aha, och så okay, vidare. Really. Och jag ger förklaringar. Jag visar folk hur lätt det är att påverka folk. Så showen heter Anden i glaset. Inte för att vi gör anden i glaset, bara för att showen fungerar på exakt samma sätt som leken Anden i glaset.
Okay.
Det funkar för att folk vill att det ska funka.
Mm.
Det funkar för att det är oss själva som gör så att det funkar.
Mm.
Så showen egentligen är en blandning av lite bus, lite psykologisk manipulation såklart, tankeläsning. Jag får upp folk och hjälper till. Vi leker tillsammans och gör konstiga saker. Ingenting för läskigt.
Mm.
Och ingenting som är pinsamt. Men den är väldigt interaktiv. Och det är också en stor skillnad mellan magi och mentalism egentligen. En magiker kan öva ett korttrick till exempel. Men det spelar ingen roll vem ska vara med. De bara övar samma korttrick tusentals gånger. Exakt.
Mm.
Och de kan sitta hemma på sängen och göra det.
Mm.
Och sen de går ut och nu har jag övat hur jag manipulerar den här kortleken. Men mentalist är tvärtom. Jag kan inte sitta hemma. Jag har ingen att manipulera. Jag måste ut och träffa folk. Jag måste vara med på sådana saker.
Du tränar inte på din fru då?
Det funkar inte längre.
Det funkar inte. I början.
Jag har testat att det funkar inte längre. Det är totalt tvärtom. Om det är någon som kan manipulera någon, då är det hon som kan manipulera mig.
Det är hon
mig.
Som är din.
Exakt. Hens beskrivningen.
Ja.
Men de här showerna som jag gör egentligen, den som är min älsklingsshow, den som jag kom på med först, heter Anden i glaset. Jag gör det mest faktiskt som konferensunderhållning.
Just det.
Och företagsevenemang landet runt. Så jag bilar över hela landet och efter folk har haft en konferens, jag gör det här som en aktivitet.
Ja.
Det är ganska bra tycker jag, för det är totalt oberoende på vädret.
Ja.
Det är alltid svårt att planera en evenemang. Vad händer om det regnar? Vad ska vi göra?
Ja.
Då vet de att okay, vi ska vara inomhus oavsett. Och sen det brukar alltid finnas folk med olika ålder. Så hur ska vi göra med dem som är äldst i vår grupp till exempel?
Ja.
De vill inte springa runt och göra en tipsrunda.
Nej.
De vill inte åka en sån där ribboat eller helikopterflygtur. Så det är en underhållning som passar alla.
Ja.
Som tilltalar alla. Och alla får en unik upplevelse. För mentalism är så pass unik och så konstigt att ingen har upplevt den förut. Och det är det som jag älskar. Hur ofta får man uppleva någonting nytt?
Nej,
som man har aldrig upplevt förut.
Exakt.
Och det är också en svår sak att få folk att förstå mentalism.
Mm.
För om jag sa till exempel att jag var en... jag spelade gitarr.
Mm.
Då kan jag ge en jämförelse.
Ja.
Jag låter som Per Gessle, eller jag låter som någon annan. Eller om man är i en grupp, av en slagig grupp.
Mm.
Okej, okay, så då låter ni som bla 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 bla. Men så fort man säger man är mentalist, man har inget att jämföra med.
Jo, man funderar på den här tv-serien som heter The Mentalist.
Exakt.
Det är en dag man tänker på.
Yes.
Han så ligger där på soffan och löser alla brott.
Alla brott, ja. Och det är ganska bra egentligen, för det som han gör är inte riktigt mentalism, men det finns en förklaring, eller en liten replik de använder, där han säger att folk tror att jag är synsk, men jag är inte det. Jag är bara uppmärksamma. Och det är det som det handlar om. Samma som mitt jobb. Efter varje föreställning jag har folk som kommer fram till mig, de lutar in, de sänker rösten och de brukar säga till mig, Anthony, erkänner, visst är du synsk? Och jag säger nej.
Mm.
Hela föreställningen går ut på att visa att jag är inte synsk.
Nej.
Jag tror det var Mark Twain, den amerikanska författaren, som sa att det är lättare att lura folk än att övertyga folk att de har blivit lurade. Så det handlar om att skapa den där atmosfären där allting är möjligt. Under själva föreställningen, de bevittnar helt otroliga saker som går inte att förklara. Men jag kan förklara dem, för jag har gjort dem och jag kan visa exakt hur det går till. Men den är så obegripligt.
Ja. Och du går också runt, alltså de kan hyra in dig att gå runt liksom i små grupper. Det heter informell mingel, för det är väl också någonting som när man åker på såna här tråkiga konferenser, alla, man hamnar och blir tråkiga människor. Och,
ja. Ibland, och så ska man ibland händer det så.
Så ska man företaget få upp liksom stämningen, då kan man hyra in just...
Absolut. Det är ganska vanligt till exempel om det blir en välkomstdrink innan en middag, om det blir en julfest. Någon slags samling där hela företaget ska samla sig och det kan, precis som du sa, det kan vara lite stel.
Ja.
Man står med ett glas i handen, okej, vad ska vi göra nu? Mm. Eller okej, vi har en timme innan vi ska äta, vad ska vi göra? Då dyker jag upp och jag springer runt och jag kör tankeläsning hit och hypnos dit och beteendekontroll dit. Och,
så alla och får någonting
alla
att prata.
Alla får någonting, exakt. Och jag bara studsar runt, det är som en flipperspel bara överallt. Men det handlar om att ge folk en upplevelse. Mentalism handlar om dem, det handlar inte om mig.
Nej.
Det handlar om att ge folk någonting unikt, en upplevelse de har aldrig haft förut. Så om jag kan samla 5 eller 6 personer, jag pratar bara med en person och de får den här upplevelsen. Men alla har bevittnat den här tillsammans och vi har nu ett gemensamt upplevelse.
Just det.
Och de får prata om det sen under middagen eller de får jämföra med någon annan grupp sen och han fick mig att tänka på bla bla bla, nej han fick mig att tänka på bla bla bla. Och helt plötsligt vi har skapat energi.
Ja.
De pratar med varandra. Och det är någonting som jag tycker är bra med mentalism. Det finns alltid någonting att diskutera efteråt.
Ja, det skapar liksom gemenskap.
Definitivt.
Gemensam ny upplevelse som alla måste fundera på.
Exakt, en gemensam förvirring.
En gemensam förvirring. Men du har en till show också. Du har är det julshow du har också?
Ja, jag kan säga så här. Den här Anden i glaset, det är den som jag gör mest. 90% av alla mina föreställningar är Anden i glaset. Jag har en till föreställning som är bara ren tankeläsning. Jag har plockat bort den där teman av seans och spiritism och 1800-talet. Det är bara jag som står i en kostym och pratar lite mer psykologisk och visar dem.
Okay.
Så för vissa personer den är lite laddad den där med namnet Anden i glaset till exempel. De kanske har en chef som inte godkänner den. Eller de kanske har en chef som inte riktigt förstår vad showen handlar om. Och de säger, nej jag vill inte ha den där trams.
Mm.
För namnet är ganska laddat. Så jag har en show som är bara en tankeläsningsshow. Och i princip det är samma sak som jag gör. Jag tar bort den där paketering av seans
och mist.
Ja, precis. Ja. Och jag gör det bara rent liksom, som psykologi. Och samma sak, folk är uppe och leker, vi busar, vi skrattar, jag springer runt. Men det är mycket mer företagsvänligt quo, eller ska jag säga liksom corporate-vänligt quo, att det är ingen utmaning. Ingen behöver att grubbla för länge över en känsla.
Mm.
Det är bara att de får iaktta på en show.
Mm. Har du öppna shower för den som vill titta på dig utan att vara med i ett företag? Har du såna här...
Det har jag. Jag gör ungefär 10 stycken varje år. Och de flesta är i samband med ett hotell eller slott. Så då bokar man en hel paket.
För det finns på din hemsida?
Det finns på min hemsida. De flesta är omkring Halloween. Hösten, såklart. Och det som händer, man bokar en paket, man får uppleva showen, sen äter man middag. Efter middagen, då träffar jag gruppen en gång till, i baren.
Aha.
Och då pratar vi igenom showen, jag ger dem extra tid, vi gör lite mer one-on-one mentalism. Riktigt bra, för folk har frågor.
Ja.
Så jag ger dem en chans att ställa en fråga.
Aha.
Och sen också, det finns folk som vill hjälpa till, men de vågar inte komma upp på scenen under själva stora showen.
Mm.
Så efter middagen, när vi träffas i baren, då vill de komma fram och säga, Anthony, kan vi inte testa någonting, bara du och jag. Så jag ger dem en chans att träffa mig igen, ger dem mer för sin pengar.
Jag såg Vaxholm skulle hålla på. Var ligger närmaste Tyresö?
Häringe slott.
Häringe slott?
Ja, den 1 november, då är jag på Häringe slott. Och då är det hela paketet som gäller. Att man får show, middag, övernattning, frukost. Jag tror att det finns platser kvar just nu i alla fall, men det brukar vara slutsåld.
Ja, vad bra.
Så det är någonting som känns riktigt bra. Alla av mina shower är slutsålda.
Fantastiskt.
Så det känns riktigt bra. Det handlar om bara att boka i god tid, då får du en biljett. Men om du försöker vänta veckan innan,
finns det
är ganska svårt. I Vaxholm, det finns, den är den enda show egentligen under hela hösten där man kan bara köpa en biljett till själva showen.
Aha, okay.
Sen om man vill, man kan kontakta Vaxholms hotell och de gör någon slags PR och övernattningspaket också.
Ja.
Men för Vaxholm-föreställningen, det är en teaterlokal man kan köpa en biljett och gå och kolla på föreställningen. Mm. Det är den 16 november.
16 november.
Mm-hmm.
Sen har du, när jag läste på din hemsida, du har ju varit med och startat någonting eller varit med och organiserat någonting som heter Stockholms största spökvandring, Stockholm Ghost Walk 2004.
Ja. Ja.
Det var ju ganska länge sedan.
Det var ganska länge sedan och egentligen det var en till del av min resa till att vara en mentalist.
Aha.
Igen, jag har alltid haft den här romantiska tanken av spökberättelse, att läsa Frankenstein och Dracula och de gamla klassiska spökberättelser. Och i England, det är väldigt, väldigt populärt och vanligt med spökvandringar. Och om folk vet inte vad en spökvandring är för någonting, det är en historisk guided vandring helt enkelt. Men de berättar inte om stadens historia, de berättar om läskiga saker som har hänt. Myter, legender, mord, spöken och så vidare. Ganska vanligt att man besöker ett hemsökt plats.
Ja.
Och om man tror på spöken eller inte, spelar ingen roll. Det handlar, det är underhållning.
Det är underhållning, ja.
Och det
men tror du själv på spöken?
Jag tror på ganska många konstiga saker. Spöken vet jag inte.
Nej.
Det vet jag inte. Jag tror att det finns väldigt många saker vi kan inte förklara.
Ja.
Det finns otroligt mycket i universum som vi inte fattat än. Vad allting handlar om vet jag inte.
Nej.
Så för att en av mina stora shower handlar om övernaturliga saker, det är ganska vanligt att folk vill fråga, tror du på spöken? Tror du på mediala personer?
Ja, för du säger att du är ateist, står det här.
Ja, exakt. Så det är det som är svårt för mig, att jag säger till folk, jag är mest intresserad i varför vi vill tro på saker.
Mm.
Inte det som vi tror på. Så för min del, finns det en gud eller inte? Det är inte så viktigt till mig.
Nej.
Det som är så viktigt är hur vi känner oss på insidan. Och hur kan jag använda de där känslorna i min konstform?
Just det. Har du varit någonting på Tyresö slott? Där har vi också lite spöken.
Ja, jag har varit på Tyresö slott en gång faktiskt. Det var några år sedan. Men med spökvandringen, för att det var så vanligt i England när jag flyttade hit, jag tänkte att det måste finnas en spökvandring i Gamla stan.
Det fanns det inte, va?
Det fanns en halvvandring kan man säga. Det var en kille som gjorde en visning, men han, det var mer som, det var poesi och det var dikter och det var lite mer som en hans performance.
Mm.
Det var att man skulle uppleva hans föreställning som en vandring. Så jag bestämde mig för att skapa en vandring som handlade bara om hemsökta platser.
Mm.
Så i flera månader då gick jag runt i Gamla stan, besökte så många restauranger, affärer, plingade på folk och frågade, har det hänt någonting här? Och sen
Det gjorde jag.
För hur ska man veta annars?
Nej.
Läste så många böcker som jag kunde.
Mm.
Och sen min fru, min flickvän då, hon fick en chans att plugga i Boston. Så hon flyttade till Boston och jag hängde med. Och jag, eller vi tillsammans, var i Boston i nästan 7 månader tror jag. Och jag skapade hela vandringen från Boston.
Aha.
Så de hade en fantastiskt bra del. I Boston bibliotek, det är en fantastiskt bra del om Europa. Superbra del om Sverige.
Aha.
Jättemånga böcker om svensk historia och så vidare. Så jag lärde mig allt jag kunde från Boston.
Vad roligt.
Jo. Aha. Jag kartlagde min vandring. Jag kontaktade mina kompisar kvar i Stockholm och sa, kan du göra min tjänst? Kan du gå från Västerlånggatan ner till Stortorget och berätta för mig hur lång tid tar det? Så jag satt och la ihop hela vandringen. Jag skapade företaget från Boston. Jag fixade reklamblad och affischer och allt sånt där. Så när jag flyttade hem igen, då var allting klart. Det var bara att gå ut och träffa folk och köra vandringen.
Men du kunde alltså försörja dig på såna här saker?
Ja, så spökvandringen från början, det var en heltidsjobb för mig.
Så nu kunde du försörja dig på?
Ja.
Men då var du fortfarande lite ung, hade inte så mycket utgifter.
Exakt, ingen barn. Min fru, hon pluggade just då, så vi kunde klara oss.
Ja.
Och jag byggde upp företaget och sen märkte jag att det blev en större, eller efterfrågan för vandringar på svenska blev större än på engelska, för jag körde bara på engelska. Jag kunde inte svenska just då. Så jag var tvungen att hyra in folk att köra på svenska. Och då kom jag på att men det här är inte så effektivt. Det är bättre om jag låter vandringen växa. Så det var någon annan som tog över den. En av mina guider. Han var intresserad av att driva företaget.
Mm. Så det finns kvar?
Så den finns kvar och han driver den fortfarande idag. Och det som känns riktigt bra är att den är nu en etablerad turist sak att göra i Stockholm. Att alla vet om vandringen.
I Gamla stan speciellt.
I Gamla stan, ja. Och den heter Stockholm Ghost Walk.
Den heter fortfarande det.
Mm. Och den växer och växer. Och nu har de jättemånga guider, jättemånga vandringar. Hundratusentals personer har gjort just den där vandringen. Och det känns riktigt bra att jag lämnade den ifrån mig vid just rätt tillfälle. Att jag har tagit den till en plats där jag vill ta den. Nu får någon annan ta över och gå vidare med den. Men någonting som var en viktig del av vandringen var inte bara berättelsen, men hur man valde att presentera berättelsen. Att blanda humör med dödlig allvar.
Mm.
Så att folk var obekväm under hela vandringen.
Okay.
Att det kändes som att när som helst kan någonting hända. Och det var inte som att någon hoppade ut och skrämde någon. Men
känslan.
Och jag kommer ihåg efter jag slutade med vandringen, jag tänkte den där känslan. Tänk om jag kunde skapa den där känslan under en show.
Mm.
Under en föreställning. Folk betalar pengar för att uppleva någonting som känns väldigt konstigt.
Mm.
Och det var då att allting klaffade.
Okay.
Jag tänkte, okej, jag vet hur folk tänker. Jag personligen är intresserad i övernaturliga saker.
Mm.
Konstiga saker, udda saker. Den här berättelsekonsten kan jag ta med mig. Och just den här idén av att ge folk en totalt unik upplevelse.
Mm.
Hur kan jag baka ihop allting för att skapa en oförglömlig kväll?
Du har alltså kunnat försörja dig på det här ända sedan du kom till Sverige?
Ja.
Men du har haft något vanligt jobb, säger jag vanligt jobb eller
förlåt,
annat
jag,
jobb?
Det stämmer. Förlåt, ursäkta mig, jag glömde den där biten. För efter jag blev av med spökvandringen, då var jag tvungen att gå tillbaka och jobba heltid. Då gick jag tillbaka till hotellbranschen och jobbade heltid.
Så du har alltid haft möjlighet att vara liksom artist.
Mm.
Det är ju inte alltid jättemycket gigs. För jag pratar med många artister. Det är svårt liksom för folk i underhållningsbranschen eller vad du nu anser att du är i att alltid ha jobb.
Det är väldigt svårt.
Mm. Men du har jobb hela
Men jag har jobb. Jag har
så
jobb.
Där, du kan försörja dig på det här.
Ja, det är det jag gör nu. Sedan 5 eller 6 år sedan då bestämde jag mig för att köra heltid med mentalism och det är det som jag gör nu.
Det är fantastiskt.
Ingenting annat.
Mm.
För jag har försökt i alla fall att nå ut till folk på ett väldigt specifikt sätt. Jag försökte hålla mig lite bort från magivälden för att jag är ingen magiker. Jag försökte hålla mig bort från att vara för synlig.
Mm.
Jag håller mig mest till den här företagsvälden och gör evenemang på olika konferensställen och slott och herrgård. Men jag väljer ut vem jag vill jobba med istället för att försöka vara överallt.
Okay. Mm.
Så till exempel jag kunde kontakta någon bokningsbolag eller agent eller någonting och säga att jag vill vara överallt. Men på ett sätt det känns som att man blandar ur sin profil på det sättet. Det är ingenting exklusivt med det längre.
Mm.
Så jag försöker välja ut vem jag vill jobba med. Och sen jag ger dem en slags exklusiv produkt.
Mm.
Du är den enda i just den här geografiska området som kan sälja mig. Så du har nu någonting unikt. Varsågod och sälja mig.
Mm.
Och de som är bra på det ger mig väldigt mycket business. De som är inte så bra på det, okej, då lämnar vi den och jag väljer ut någon annan.
Ja.
Så på det sättet jag har hållit allting igång och sen jag lägger till offentliga föreställningar. Nu under sommaren till exempel, det var första gången som jag körde själv 4 stycken offentliga föreställningar på ett mindre skala. Och det var en föreställning som hette Det övernaturliga experimentet.
Okej.
Okay. Och det var oerhört fascinerande för mig och intressant. En begränsad antal publik som jag bjöd in till en lokal. Jag hittade på en berättelse totalt om bakgrunden till lokalen, saker som hade hänt. Jag visade upp falsk bevis, bilder, information.
Ja.
Jag skapade en hel bakgrund till vissa saker. Och sen jag sa, så nu ska vi genomföra vissa experiment som har minst de här händelserna att göra.
Jaha.
vid slutet av föreställningen, jag hade folk som skakade, jag hade folk som grät.
Nej!
Det var väldigt, väldigt starkt. Alla var medvetna om att det var en show.
Ja.
Att ingenting var
sant.
Ingenting var på riktigt.
Och ändå blev de så påverkade.
Och det var inte som att folk sprang därifrån eller någonting sånt. Ja. Men efter föreställningen de sa, det här var så äkta. Hur kan du få mig att tro att det här är sant, trots att du har sagt att den är inte sant? Och så från min perspektiv, det var en stor psykologisk experiment som folk var med på. Och det var så fascinerande. Så vissa saker från den där kommer jag ta med mig vidare i andra föreställningar också. Jag lär mig någonting nytt varje gång jag har en föreställning.
Vad kul.
Ja, inte bara med hur folk reagerar, men skillnaden. Om jag säger en sak eller någonting annat, vad är skillnaden för dem? Inte bara vad jag har sagt, men hur de uppfattar den.
Mm-hmm.
Och hur den sen påverkar någonting senare under föreställningen. Så jag lär mig massor med saker hela tiden.
Men, och det här jobbet går bra att kombinera med familjeliv?
Det funkar riktigt bra än så länge.
Mm.
För jag måste säga att någonting som jag saknade när jag jobbade, den där glappen mellan spökvandringen och att vara en mentalist, när jag jobbade heltid med vanligt jobb, med vuxet jobb. Jag saknade familjen. Tiden fanns liksom, det fanns aldrig tillräckligt med tid att vara med familjen.
Mm.
Om jag var hemma, då tänkte jag hela tiden på jobbet att jag har inte gjort den där saken, den måste jag göra imorgon. Om jag åkte in till jobbet, då tänkte jag men jag måste hinna hem för att hämta barnen, jag måste hinna hem till fotbollsträning. Och jag sa till min fru, jag är inte lycklig. Jag är inte lycklig när jag jobbar för någon annan. Jag måste ha en viss kontroll över min egen tid och hur jag ska jobba. Och för att jag hade haft spökvandringen förut, det var igen min fru som sa, men gör det då. Gör det här saken som du har pratat om.
Mm.
Kör med mentalism.
För gör det. Du kan välja dina egna arbetstider.
Exakt.
Du kan bestämma när du jobbar och du kan vara ledig på dagtid.
Yes.
Och din fru har vanliga arbetstider.
Hon har vanliga arbetstider, ganska flexibelt också. Mm. Hon kan jobba hemifrån om hon vill. Men för min del, den här flexibiliteten, jag lämnar barnen varje dag, jag hämtar barnen. Om de är sjuka, då är pappa hemma.
Ja.
Om de är ledigt, jag kan vara ledigt.
Mm.
Det som är lite trist, ja såklart, jag jobbar kvällstid och jag jobbar på helgerna. Men också jag kan städa vissa dagar också.
Men du har inget kontor, så du sitter hemma och jobbar?
Jag jobbar hemifrån.
Ja.
Och det är ganska svårt att förklara för folk hur jag kan jobba 40 timmar varje vecka när jag sitter hemma och jag har ingen föreställning. Särskilt som jag sa till dig, jag har ingen mitt emot mig som jag kan försöka påverka.
Nej.
Men det finns alltid någonting att läsa, alltid en ny idé som jag vill testa. Jag måste skriva ner någonting att kolla upp, någonting att prova, att gå igenom en gammal manus och okej, hur skulle det funka?
Extremt kreativt.
Väldigt, väldigt kreativt. Jag kunde inte göra ett jobb som var inte kreativt. Jag måste få ut den där. Men till exempel också, jag har skrivit olika artiklar för
just
olika
det.
Tidningar.
För det läste jag också om på din hemsida. Vad hette den?
Den hette Mystic Descendant.
En amerikansk tidning?
Amerikansk tidning.
Och som det handlar om sånt här?
Som handlar bara om mentalism. Det var en branschtidning så att säga. Så vi som är mentalister.
Hur många är ni?
I Sverige idag, jag skulle påstå att vi är 3 stycken.
3 stycken bara?
Som jobbar med den som en karriär.
Då kanske man inte kan ha en tidning.
Nej, men den här tidningen når ut över hela världen.
Okay.
Den kille i Colorado som
skapade. Hur många är ni i världen då?
Det är lite svårt att säga. Också igen, det finns väldigt många magiker som vill testa mentalism.
Okay.
För det är väldigt lätt att göra magitrick och kalla den för mentalism.
Okej.
Okay. Det är väldigt svårt att göra äkta mentalism. För mentalism handlar om processen bakom den. Det handlar om att skaffa en relation mellan publiken och mentalisten. Det handlar om att lära känna folk. Så när vi gör till exempel en tankeläsningsmoment, det kan ta 5 minuter att göra det. Men ibland när man har en tv-program eller om man är magiker, det måste gå snabbare än så.
Mm.
Så det finns andra sätt att göra det snabbare som gör så att man kan påstå att den är äkta mentalism.
Mm. Så du skriver artiklar fortfarande eller? Eller du har gjort det i den här tidningen?
Jag har gjort det förut och det handlade mest om när saker gick fel.
Aha, okay.
För det är inte saker som folk vill berätta om.
Nej.
Jag är väldigt ärlig i mina föreställningar och i min presentation att om någonting har gått fel, då säger jag att det gick fel.
Ja.
Och då skippar vi den och vi gör någonting annat.
Mm.
För det är väldigt, jag måste vara ärlig med publiken. De måste förstå att det som jag gör här, det är jag.
Mm.
Det är ingen falsk personlighet som jag har tagit på mig. Det är ingen karaktär, det är jag.
Ja.
Och jag försöker göra någonting. Och om det går fel, då jag räcker upp handen och säger det gick inte bra, vi gör någonting annat istället. Så just de här artiklar som jag skrev, det var när saker och ting gick fel. Mm. För det är väldigt viktigt, tycker jag, att vi delar med oss, vi som jobbar i just den här branschen, vad gick fel, varför den gick fel, mm. och hur man ska tänka nästa gång.
Mm.
För alla vill bara prata, jag är så bra och allting gick så bra och mina föreställningar är helt fantastiskt. Ja, men det hjälper ingen.
Nej.
Vi lär oss ingenting om vi inte kollar på våra misstag.
Mm.
Så för min del, jag var väldigt öppet och skrev, det här gick fel, det här gick fel och det här ramlade på mitt huvud och jag trillade av scenen och bla bla bla. För att det är en del av det vi gör också. Ja. Det är live entertainment. Allting kan hända på scenen, så man måste vara förberedd för det också.
Vet du, vad säger dina barn till sina kompisar? Vad gör pappa?
Nu har de fattat i alla fall. Min dotter, hon är väldigt intresserad i magi.
Ja.
Och
hon, vad säger hon i skolan?
Ja, så hon berättar för folk, för hon har koll på den där. Ja. Hon berättar för min pappa är en mentalist och folk frågar vad det är för någonting. Ja. Och hon säger rakt ut att han kan påverka hur du tänker och hur du agerar.
Ja.
Och det är en ganska snabb och enkel förklaring och folk fattar inte riktigt vad det är för någonting. Min yngsta, min son, han hade lite svårt att förklara det och just den här med mentalist var obegripligt för honom. Så han sa tankeläsare och jag sa men okej, du kan berätta för folk att jag är en tankeläsare. Det är inte rätt, men du kan berätta. Men sen såklart han gick ut och han sa att jag är en tankeläkare, att jag var en tandläsare och allting blandades ihop. Och sen till slut när jag hämtade honom ibland, vissa personer kom fram och sa, får jag bara fråga, vad är det som du har för yrke? För han har sagt så här.
Ja.
Men de är okej med det och de gillar att berätta för sina kompisar, för när vi har folk hemma hos oss. Såklart, de vill att jag gör någonting.
Okay.
Men mentalism är någonting som jag brukar inte göra med barn.
Mm.
De är inte färdiga än, de är inte utvecklat än. Så jag vill inte påverka någons tankeprocess om de själv vet inte ens hur de tänker.
Men i och med att jag inte sett dig, så du erbjuder mig att vi skulle testa innan. Mm. Jag funderar faktiskt nu på att gå på någon av dina shower. Det här skapar väldigt mycket nyfikenhet.
Ja.
Men jag tänkte, använder du dina förmågor, för det här är ju förmågor du har, hur folk agerar.
Mm.
Barnuppfostran är ju en sån där sak.
Ja, det är det.
Där man, när man själv får barn så tänker man, hur svårt kan det vara?
Ja.
Och sen plötsligt får man kanske vi har två barn. Man får två individer som man inte alls kan styra på det sätt som man har tänkt sig
som
från början.
Ja.
Så hur kan du använda dina förmågor i familjen?
Ja, som jag nämnde med min fru, det funkar inte. För hon märker direkt så fort jag försöker att komma igång med någonting. Hon brukar säga, okej, nu får du sluta.
Mm.
Jag vill inte höra det. Okay. Och sen med barnen, jag verkligen försöker inte att påverka dem eller använda mig av vissa tekniker på mina barn.
Mm.
För det känns orättvis.
Okay.
Det är som att om bara för att man är smartare än någon, då ska man inte utnyttja det.
Mm.
Och det är samma sak här med barnen. Bara för att jag kan påverka dem betyder inte att jag ska eller borde göra det.
Men barnuppfostran är ju lite grann av att försöka påverka barn i positiv riktning.
Ja,
eller,
exakt.
Liksom.
Den enda som jag gör är jag använder mig av liksom, jag försöker lära dem i alla fall hur man ska resonera och hur olika resonemang.
Mm.
Och egentligen hur man ska tänka igenom det som man gör.
Mm.
Och vad det finns för konsekvenser och vad det finns för utfall beroende på vilken val man tar. Såklart man försöker att visa dem rätt från fel och man försöker att påverka dem på ett positivt sätt.
Mm.
Men jag brukar aldrig använda mig av de där knepen som jag kan, bara för att få dem att göra det som jag vill göra.
Nej, för det är manipulation.
Det är manipulation.
Och du vill inte manipulera dina barn?
Absolut inte. Nej, jag vill inte manipulera någon barn. Det är därför när folk säger, kan du göra någonting för min son eller för min dotter? Ja, det kan jag, men jag kommer inte göra någonting som har med faktiskt tanke eller mentala processer att göra. Jag kommer få dem att bara välja en viss färg eller någonting sånt. Så jag måste vara väldigt, väldigt försiktig. Samma som hypnos också. Ja. Jag skulle aldrig...
Du kan hypnos?
Jag kan, men jag skulle aldrig göra det på någon som är inte färdigutvecklat än.
Mm.
Och jag skulle säga hela vägen upp till 21-22 år gammal. Då måste man vara försiktig. Mm. Den där slags hypnos som jag gör, det är ingenting väldigt djupt. Jag gör väldigt enkla saker med folk. Mest för att få dem att tappa bort det tanke eller bara för att demonstrera hur stark den här kopplingen är mellan hjärnan och kroppen och så vidare. Det finns andra som är betydligt bättre på hypnos än vad jag är.
Men skulle du säga att du har lättare med livet därför du förstår mer hur det funkar? Har du väldigt mycket liksom, blir ditt liv enklare?
För man skulle tro det, eller om man fattar mer. Ja. Men helt ärligt, nej, jag tror inte det. Om jag måste stänga av väldigt ofta, annars blir jag bara trött och utmattad. Det var någonting jag gjorde några år sedan där jag försökte, varje gång jag gick förbi en skobutik, jag försökte memorera varje sko i butiken. Och göra det på alla skobutiker. Så att jag hade stenkoll på vilken sko kom från vilken butik. Och det låter ganska oviktigt, men...
En minnesträning?
Inte bara minnesträning, bara för att jag kan använda den sen. Om jag träffar en person och jag är någonstans på ett mingel eller någonting och de vill göra någonting och de säger till mig till exempel, okej, men så gissa eller berätta för mig vilken slags bil jag har.
Mm.
Om jag kollar på deras sko och jag vet att deras sko har kommit från en väldigt exklusiv skobutik och kostade 10 000 spänn, då vet jag, okej, men de kommer inte ha en gammal skrot bil. Eller om de har skor från skopunkten, din sko och så vidare som de vanliga personer har. Okej, men då kan jag gissa att det kommer vara en viss prisklass. Okay. Så man använder många olika saker för att komma till en informerad gissning, så att säga. Men då efter ett tag jag märkte att jag kan inte hålla på att göra mig själv de här utmaningarna för det blir alldeles för mycket. Jag måste stänga av den här. Att stå på scenen och göra en 90-minuters föreställning, den kräver så mycket fokus och energi att det blir huvudvärk direkt efter det.
Ja.
Jag är väldigt trött dagen efter, jag måste återhämta mig hela dagen. Jag blir uttorkad och trött och den kräver väldigt, väldigt mycket fokus och energi. Så på det sättet, nej, jag försöker egentligen i mitt vardagsliv att bara stänga av.
Då vill du vara vanliga Anthony.
Jag vill vara en tvåbarns pappa som gillar att äta fiskpinnar och vita bönor. Och
hyfsat och bra gitarrist och sångare.
Ja.
Och sover på morgnarna.
Ja, men det går inte ihop med att ha små barn heller. Men det är någonting som jag älskar att göra. Att ha en sån morgon är den bästa jag vet.
Ja.
För det är någonting som jag märkte till och med när jag var ung också. När jag sover, mina drömmar är så starka och så spännande. Och
du vill inte gå ur dem?
Ibland känns det så att jag har så roligt när jag drömmer. Och sen när jag vaknar, måste jag börja en ny dag? Jag var in i den där. Men igen, det här med att stänga av vem jag är och försöka att sluta vara en mentalist under dagen. Jag kan inte stänga av det när jag drömmer.
Nej.
Så ganska ofta jag går och lägger mig med en idé, ett förslag. Okej, kanske jag kan testa så här under en show. Och sen när jag sover, jag drömmer en lösning eller en rutin eller en metod.
Mm.
Så när jag vaknar, det är klart.
Mm. För jag har ju, eller jag har varit programmerare förut, jag jobbar inte med det längre, men då hade man ju varje natt så kodade jag.
Ja, ja.
Men det var ju rappakalliga kod. Så om man mitt i natten skrev upp den koden och tittade på det
nästa
jag löste, dag. Ja. Jag löste ju all kod på nätet. Mm. Men däremot så var det var inte alltid så logiskt som jag trodde att det var.
Men hjärnan jobbar när man sover, det är det som den gör.
Ja.
Så ibland när jag vaknar och jag har hittat en lösning och jag tänker att jag kan testa den där när det funkar.
Mm.
Det känns ganska effektivt när man har jobbat medan man sover också. Men ja, det måste finnas en tid när man säger nu ska jag bara stänga av, nu ska jag vara pappa, nu ska jag gå och kolla på en fotbollsmatch eller nu ska vi spela ett spel eller nu ska vi bara kolla på tv på en fredagkväll. Familjetid är väldigt, väldigt viktigt för mig. Just den där fredagsmysen, någonting som är väldigt viktigt. Vi har någonting i vår familj i alla fall som vi kallar för söndagsmys. För om det händer att jag jobbar på en fredagkväll så klart vi missar just den
just det.
Så det som vi gör och någonting som jag tycker om väldigt, väldigt mycket på söndagkväll, vi dyker upp en slags picknick. Och det blir trekantsmackor och lite slags ost och lite, liksom grönsaker och massor med saker. Så det blir en plockmiddag. Och vi samlar oss på soffan, hela familjen, och vi kollar på någon tv-program tillsammans eller någon film eller någonting tillsammans. Och jag brygger en stor kanna med te och barnen sitter och dricker te och vi äter våra trekantsmackor. Och vi har just den här söndagspicknick tillsammans.
Trevligt.
Och det är någonting som jag tycker om väldigt, väldigt mycket. För alla skrattar på någon tv-program eller vi delar mat och man passar runt alla tallrikar och allt sånt där. Och det bara känns för mig att ha just den där tid tillsammans och inte tänka på jobbet, inte oroa mig. Jag har ingen söndagsångest. Jag ska inte till jobbet nästa morgon. Jag kan vara här med barnen.
Och nu har ni bott i ett trevligt radhus på Farmarstigen. Ett trevligt område.
Ja, väldigt trevligt. Och för oss det är någonting spännande såklart. Jag växte upp i ett hus. Och nu har jag flyttat till ett hus, fantastiskt. Men mina barn har aldrig haft hus för vi bodde i en lägenhet förr. Så för dem nu, de har trappor, springer upp och ner och skriker och springer i trappan. Att ha den där tomt, att ha liksom, den här del av världen, vår del av världen. Och det känns riktigt bra för mig också. En del av, igen, min kontrollbehov, att veta hur saker och ting är. Så vi stormtrivs, det känns riktigt, riktigt bra.
Och ni kan Tyresö, för det här är ju en jättefin kommun.
Ja.
Man kan ju verkligen, om man vill gå ut och gå, alltså bara gå till Uddbygård nu när det är fint där, runt Alby, jättefint.
Ja, det, och de har redan kompisar i Tyresö, men de har skaffat betydligt fler kompisar nu och det känns väldigt trevligt.
Ja,
och,
kul.
Jag gillar Tyresö kommun väldigt, väldigt mycket faktiskt. Så det känns rätt att vi har hamnat här nu.
Det känns som en bra avslutning tycker jag, där vi började. Välkommen till Tyresö och välkommen till Farmarstigen, Anthony.
Tack så mycket, tack.
Jag kommer ju besöka även Lars Alvarsjö. Han bor ju på Tyresö strand med utsikt över vattnet.
Ja.
Men vi är väldigt glada att ni kommit hit.
Ja, tack, och vi är väldigt glada att vara här. Det känns riktigt bra.
Ja. Så, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och nu har jag lärt mig en helt annan grej. Jag hade ingen aning om att det fanns ens någon som kunde jobba med någonting som heter mentalism. Så jag hoppas att ni allihopa googlar efter Anthony Charles Hens och så att ni kan se Anden i glaset heter showen som går och att ni provar och testar sånt här spännande.
Ja, absolut. Mm. Den finns också som en hemsida faktiskt, andeniglaset.se.
Bra.
Lite lättare att komma ihåg.
Bra, tack.